Hej, jag heter William. Välkommen till 9NarTree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Working People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do är Studs Terkels muntliga historik från 1974. Istället för att beskriva arbetslivet genom statistik, företagsledare eller samhällsteorier låter Terkel människor berätta själva. Under flera års intervjuer samtalade han med över 100 amerikaner från serviceanställda och industriarbetare till yrkespersoner, egenföretagare och chefer. Bokens ämne är inte bara vad människor gör på jobbet utan hur arbetet påverkar deras värdighet, relationer, identitet och syn på framtiden. Rösterna är ibland stolta och humoristiska, ibland arga, trötta eller uppgivna. Terkel visar att ett arbete kan vara en källa till kunnande och gemenskap, men också till monotoni, kontroll och fysisk eller psykisk belastning. Som reportage och oral history är boken ett porträtt av USA under 1970-talet. Men dess huvudfråga är fortfarande aktuell. Varför kan ett lönearbete kännas meningsfullt för vissa och nedbrytande för andra? Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, arbete som både försörjning och sökande efter mening. Bokens mest återkommande tanke är att arbete sällan enbart handlar om lön. Människor behöver naturligtvis försörjning, men de vill också känna att deras insats räknas, att de behärskar något och att andra ser dem som mer än en utbytbar funktion. Terkel sammanfattar detta som en sökan efter daglig mening, lika mycket som efter det dagliga brödet. Intervjuerna gör formuleringen konkret. När en person kan se resultatet av sitt arbete, hjälpa någon direkt eller använda ett verkligt hantverkskunnande, finns ofta en starkare känsla av stolthet. När arbetsuppgifterna däremot är upprepade, hårt styrda och frånkopplade från ett synligt syfte, beskrivs jobbet ofta som något man uthärdar för att kunna leva utanför arbetstid. Detta är ingen enkel uppdelning mellan fina och enkla yrken. Ett statusfyllt arbete kan präglas av osäkerhet och tomhet, medan ett lågstatusyrke kan ge yrkesstolthet. Avgörande är snarare graden av självständighet, erkännande och mänsklig kontakt. Därmed utmanar working föreställningen att arbetsglädje automatiskt följer av titel eller inkomst. Boken gör också tydligt att missnöje inte alltid är individuell otacksamhet. Det kan vara en rimlig reaktion på en arbetsorganisation som berövar människor kontroll, variation och möjlighet att använda omdöme. För det andra, muntlig historia ger arbetande människor tolkningsföreträde. Terkels metod är en avgörande del av bokens innehåll. Han bygger inte främst sin analys på experters förklaringar, utan på inspelade samtal där de intervjuade får formulera sina egna erfarenheter. Talspråk, tvekan, avbrott, skämt och utbrott får finnas kvar. Resultatet är inte en neutral enkät om yrken, utan en samling röster som visar hur människor själva tolkar sin plats i arbetslivet. Den formen har en särskild betydelse för grupper som ofta syns i samhällsdebatten som kategorier, exempelvis fabriksarbetare, städare, servitörer eller kontorsanställda. I working framträder de som individer med olika ambitioner, motsägelser och erfarenheter. Två personer med liknande arbetsuppgifter kan därför värdera jobbet helt olika, beroende på arbetsledning, familjesituation, kollegor, tidigare erfarenheter och egna förväntningar. Terkel gör inte intervjupersonerna till representanter för en enda arbetarklassröst. Samtidigt har metoden en gräns. Boken är ett kuraterat urval, redigerat av en intervjuare med egna frågor och ett eget sätt att ordna materialet. Den kan inte ersätta statistik om löner, arbetsmiljö eller facklig organisering. Men den bidrar med något som sådan statistik ofta missar, nämligen hur makt, rutin och respekt känns i vardagen. Det är därför boken fungerar så väl som både journalistik och social dokumentation. För det tredje, kontroll över arbetsprocessen avgör hur jobbet upplevs. Många av intervjuerna kretsar kring vem som styr arbetets tempo, metoder och mål. När arbetet är minutiöst uppdelat och övervakat kan den anställde förlora kontakten med helheten. Personen utför då en liten del av en process utan att nödvändigtvis se eller påverka slutresultatet. Terkel visar hur denna sorts arbetsdelning kan skapa leda, frustration och en känsla av att ens erfarenhet inte tas på allvar. Det betyder inte att alla söker total frihet eller att rutiner alltid är skadliga. Rutiner kan skapa säkerhet, yrkesskicklighet och samarbete. Skillnaden ligger i om den anställde får använda omdöme. Kan man lösa problem, anpassa sitt arbete till en kund eller en konkret situation och påverka hur uppgiften genomförs? Eller förväntas man bara följa instruktioner i ett tempo som någon annan har bestämt? I boken blir den frågan ofta viktigare än yrkets formella status. Här finns också en kritik av ett arbetsliv där effektivitet mäts snävt. Om produktivitet enbart betyder fler enheter, snabbare service eller lägre kostnader, riskerar erfarenhet och omsorg att behandlas som hinder. Working påminner om att arbetsorganisation alltid har mänskliga följder. Den formar inte bara resultatet för arbetsgivaren, utan också människors självrespekt, energi och förmåga att känna ansvar för det de gör. För det fjärde, direkt mänsklig kontakt kan ge arbetet konkret värde. En tydlig kontrast i working går mellan arbeten där människor möter och hjälper andra direkt. Och arbeten där kontakten med både mottagare och resultat är avlägsen. Flera röster finner särskild mening när deras arbete får konkreta konsekvenser för en annan människa. Det kan handla om att skydda, vårda, undervisa, betjäna eller lösa ett akut problem. I sådana situationer blir yrkeskunnandet inte bara en funktion i en organisation, utan en handling som någon faktiskt behöver. Terkel romantiserar dock inte service eller omsorg. Direktkontakt kan också innebära krav på underkastelse, känslomässig utmattning och utsatthet för kunder eller överordnade. Den som arbetar nära människor kan tvingas vara vänlig, lugn och tillgänglig, även när villkoren är dåliga. Bokens styrka är att den håller båda sidorna i sikte. Mänsklig kontakt kan ge mening, men den garanterar varken rimlig lön, trygghet eller respekt. Ändå förklarar denna dimension varför vissa intervjuade talar varmt om arbeten som utifrån kan tyckas tunga eller låg status. De värdesätter inte nödvändigtvis arbetsvillkoren, utan ögonblicket då deras närvaro spelar roll. För läsaren blir det en användbar korrigering av idéer om att ett bra jobb bara definieras av lön och karriär. Arbetets sociala relationer är också en central del av dess kvalitet. Slutligen 1970-talets USA syns i boken Men arbetslivets konflikter består. Working är tydligt präglad av den tid då den skapades. Intervjuerna genomfördes under tidigt 1970-tal i ett USA där industrijobb, stora arbetsplatser och mer traditionella könsroller fortfarande satte stark prägel på vardagen. Vissa yrkesbenämningar och sociala normer känns därför daterade. Boken ska inte läsas som en fullständig beskrivning av dagens arbetsmarknad. Och den kan inte utan vidare överföras till svenska förhållanden med andra institutioner, trygghetssystem och fackliga traditioner. Men dess centrala konflikter känns igen. Frågor om osäkra anställningar, övervakning, automatisering, kundkrav, bristande inflytande och yrkesstolthet har inte försvunnit. De har snarare fått nya former inom plattformsarbete, logistik, vård, handel och kontorsarbete. Därför är boken mer än nostalgi. Den hjälper läsaren att se att tekniska och organisatoriska förändringar alltid bör bedömas utifrån hur de påverkar den som utför arbetet. I en svensk läsning kan Terkels intervjuer också väcka frågor om vad som menas med ett hållbart arbetsliv. Även där arbetsrätt och kollektivavtal ger ett viktigt skydd återstår behovet av inflytande, erkännande och rimlig arbetsbelastning. Boken erbjuder inga politiska färdiglösningar. Dess bestående värde ligger i att den gör arbetets mänskliga kostnader och möjligheter svåra att avfärda som abstrakta samhällsfrågor. Sammanfattningsvis, Working passar läsare som vill förstå arbetslivet under ytan av yrkestitlar, löneuppgifter och organisationsscheman. Den är särskilt givande för studenter inom historia, sociologi, journalistik, arbetslivsforskning och ledarskap. Men också för alla som vill sätta ord på egna erfarenheter av mening, rutin och brist på inflytande på jobbet. För en svensk läsare kan den fungera som ett jämförelsematerial. Inte därför att USA på 1970-talet är direkt jämförbart med Sverige, utan därför att den synliggör frågor som finns i många arbetsmarknader. Den praktiska nyttan ligger i bokens sätt att skärpa blicken. Chefer, fackligt aktiva och medarbetare kan använda den för att fråga vad som faktiskt gör ett arbete möjligt att utföra väl. Är målen begripliga? Får människor använda sitt kunnande? Finns respekt i mötet mellan arbetsledning, kollegor och kunder? Terkel ger inte en modell för förändring, men han visar varför sådana frågor måste ställas med utgångspunkt i människors egna berättelser. Jämfört med många böcker om arbete utmärker sig Working genom sin bredd och sin återhållsamhet. Den reducerar inte arbetslivet till vare sig ekonomiska data eller inspirerande karriärberättelser. Istället låter den motstridiga erfarenheter stå kvar. En person kan vara stolt över sitt yrkeskunnande och samtidigt känna sig förnedrad av villkoren. Just den komplexiteten gör boken till en ovanligt levande och hållbar klassiker inom muntlig historia. Om du vill stödja Studs Terkel, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!